Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Just nu håller vi på att digitalisera lite av de gamla intervjuer som vi har här på Tyresöradion. För den här radion startade redan 1985 och sedan 1995 så har vi en slinga som har gått här där min far Åke Sandin har intervjuat väldigt mycket gamla Tyresöbor. Och nu tänkte vi lägga ut lite av de intervjuerna på radion så att ni kan lyssna på vad som om historien förr. Och det ni ska få lyssna på nu, det är en intervju från 1996 där Åke Sandin intervjuade en person som hette Lennart Malmsäter. Jag tror han föddes 1933 och jag tror att han dog 2020. Han berättar nämligen lite grann om sin pappa som heter Josef Malmsäter som var fjärdingsman, det vill säga polis här i Tyresö. Och Lennart kom till Fornudden 1934 och på den tiden så pratade han om Trollbäckens centrum där ungefär stamvägen var. Och han minns då fröken Jessenavin som var där han gick i den gula byggnaden som var Kumla skola. Han minns också Kumla pojkarna 1944 som sen blev Hanvikens SK. Och han pratade om telefoniststationen som hette Hanviken och det var det stora namnet då. Men 1948 tog man namnet Trollbäcken när han förklarade varför. Och han minns också Skogsängs gård och bråken kring Kumla folkpark. Och på den tiden tog man busslinje 1. Så det här är en intervju om en person som minns ett annat Tyresö än det vi andra är vana vid. Så att lyssna nu när min far Åke Sandin intervjuar Lennart Malmsäter och om hans liv.
Nu är jag på traktorvägen i Fårdala. Hos Lennart Malmsäter. Och Malmsäter är ju ett namn som tycks vara nästan legendariskt i den här kommunen. Varenda en över 65 år som jag har snackat med pratar om Malmsäter. Men det är inte dig Lennart, jo de har nämnt dig också, utan det är din far Josef. Scotland Yard.
Det beror helt enkelt på att han... var polis här ute, lokal polis i 30 år.
Fjärdingsman.
Från början var han det.
Lever Josef?
Ja, han lever och mår ganska bra. Han ska fylla 92 år nästa år.
Jag tror att det är en del som har dödförklarat honom i mina intervjuer, för då kunde inte tänka sig att han var i livet.
Nej, han är väl en av de äldre Tyresöbor som lever. Det finns väl inte så många.
Men han är inte i Tyresö längre?
Nej, han bor i Aspudden.
Är han värd att intervjua? Jag menar, är han klar i knoppen och sådär? Man måste ju fråga. Det är knappt att vi är klara i våra knoppar. Ja, vi är 30 år yngre.
Jag tror att det skulle gå bra. För han är klar i knoppen. Man pratar med en ibland. Och så verkar som att han ligger före nyheterna i radio och tv. Han har egen nyhetsbyrå.
Menar du
han det? Hänger med så bra. Så ibland man blir ställd. Så klar i knoppen igen.
Jag vet att du, Lennart Malmsäter, du kom som en liten baby hit i Tyresö. Var det när han blev fjärdingsman här, pappa? Det?
Just det, det var 1 juni 1934 för att vara exakt.
Var hamnade ni någonstans då?
Då bodde vi på Fornudden, längst ut på Fornudden.
Och du rättade mig när jag surrade om Fornudden i lite större område. Nu förklarar den här krångliga geografin för en typisk bollmorian som jag, är du snäll?
Ja, Fornudden är den udden som ligger längst ut på det gamla Kumlanäset.
Aha.
Och nu kallar man allting som ligger väster om Vändelsövägen för Fornudden nästan, eller i alla fall hälften. Ja, det tycker jag låter väldigt konstigt. Och resten kallas för Persudde, fast det egentligen är Kumla.
Alltså?
Ja, även delvis Hanviken kan man säga är en del på den sidan.
Jaha, så du vill... Jaha, Hanviken, du menar, går in som vik där?
Ja, mot det som en del kallar för Persudde någon anledning.
Jaha.
Persudde vet du som tennisspelare var ligger.
Ja, då, mycket, mycket väl.
Mycket förnämligt område.
Svettats ofta där. Ja. Vad minns du som liten kille i... Nu ska jag säga rätt då, Fornudden, och sen flyttade ni närmare Kumla?
Ja, vi bodde i Kumla sen... det centralaste där. Ja, det heter Kumla, men det är in till det området där Lebe byggvaror ligger nu och Det gamla medborgarhuset låg som nu är rivet. Det området var mest centrala. Man kunde bo i nästan på hela Tyresö på den tiden.
Och där bodde man säkert?
Det var Kumla alltså.
Stamvägen eller vad var det?
Ja, Stamvägen bodde vi på. 6.
Det var Tyresö centrum det när du var grabb?
Det var Trollbäckens centrum.
Jaså?
Ja, Tyresö centrum fanns det och finns fortfarande ett som heter nere nära slottet.
Jaha. Det var de två bitarna, ja.
Du som har bott i Nytorp borde veta vad Tyresö centrum var. Det var den där kiosken eller ICA-affären och så kyrkan och kyrkohedebostället eller prästgården. Det hette Tyresö centrum sen mycket långt tillbaka.
Busshållplatsen dit jag cyklade på dessa gräsliga vägar.
Den hette visst Tyresö centrum.
Jag minns detta Tyresö centrum. Det hade inte så stora likheter med det nuvarande Tyresö centrum.
Det var bara egentligen... Det var kyrkan, där var Tyresö gods låg ju där också. Bondgården.
Men okej, nu ska vi till Kumla då. Det verkar ju världens medelpunkt om man får tro dig, Lennart Malmsäter. Hur hade du det där som grabb?
Det var mycket trevligt.
Vadå då? Vad var det som var så trevligt?
Det var allting. Kumla, där fanns det... Det var utvecklingen då i Tyresö kommun och många jämnåriga och mycket egna hemsbyggare som... startade där ute på 30-talet.
Fanns det så många jämnåriga? Inte då Stig Gustafsson, han är 10-15 år äldre än du. Men han var ju... Jag tror de var 5 stycken i Kumla skola i hans klass.
Just det. Och det där som i 30-talet kom in där, att det var då det började utvecklas här. För man styckade av från Kumla herrgård och såldes tomter. Så mina åldrar, det var den första stora barnkullarna i Tyresö.
Alltså Gynges farsa han sålde tomter.
Mycket.
Ja, åt Fylge heter det.
Ja.
Många var det i din klass då?
Ja, 22 stycken. Det var en stor klass. Det var en av de största som hade varit dittills, tror jag, nästan vid början 1940.
Ja, och nu är jag nästan bergs på till vilken person vi kommer fram till. I Kumla var det röda träbyggnad?
Nej, det var
en
gula skolan.
Det var röd först och sen gula.
Ja, det var en gula skolan som låg uppe i kanten där.
Ja, vilken lärare hade du mest?
Jag hade en legendarisk småskollärare för som hette Heidi Berg, och sen kom vi i folkskolan från och med tegklass, så var det fröken Jesse Navin. Mer legendarisk än någonting annat i Tyresö kommun skulle jag tro.
Ja, nästan. Jag vet att var ni inte två klasser? Din klass, Lennart Malmsäter, på 22 och sen nästan 20 till i samma klassrum.
Det var ont om utrymme, så två klasser läste ihop. När jag gick i tredje så läste vi ihop med fjärde, och när jag gick i fjärde så läste vi ihop med femte klassen.
Ja.
Så det var trångt och mycket barn. Och 40 var vi totalt och en lärare.
De som gick på 20-talet och början av 30-talet, de beskriver Jesse Navin som en riktig gullig ung fröken som tog med dem på skolresor och allt möjligt.
Är det sant?
Ja, jag vet att när hon hade 40 stycken kanske hon fick vara lite barskare. Var
mycket
det?
Bärsk.
Va?
Mycket bärsk. Hon hade en auktoritet och en respekt med sig som jag aldrig har mött någon annanstans i hela mitt liv.
Men
ta med sig på skolresor och organisera utflykter, det var hon proffs på. Det var hon väldigt bra på. Så vi var på skolresa till Danmark och vi var till Gävle och Furevik och mycket. Utflykter så här över dagen i Stockholmsområdet. Så det var de andra klasserna avundsjuka på oss. De var en organisatör av stora mått. Alltså.
Men Malmsätrarna som du tillhör, ni är ju ganska resliga. När du gick i 7:an var du väl en fot högre än lilla Jesse?
Nej, tvärtom. Jag var liten till den. Men jag började inte växa på längden ordentligt för jag var i 16-17 års åldern. Så jag var en av de minsta i klassen.
Menar du?
Så hon fick slag på en ordentligt om hon ville.
Jaha, hon behövde inte stå på tå om hon ville ha dig.
Hon stod på tå ibland när det var längre killar, det kommer jag ihåg. Det är några långa.
Även de där långa dras ut när han hade respekt för henne.
Oj, oj.
Va?
Det fanns respekt.
Hur många år gick du i Kumla?
Ja, det var 7 år. Mina,
det hade börjat med 7 år då?
Ja, det gjorde det 1943 tror jag det var.
Aha.
De la om från 6 till 7 år.
Och du gick ut någon gång 47, 48?
Ja, 47.
Ja. Och 8 klasser blev det inte förrän på 50-talet?
Nej, jag tror inte det var förrän 52-53 någonting.
Du ville rätta till någon utställning som hade varit i Tyresö bibliotek. Ja, där man sa stolt att 8:e klassen infördes redan på 40-talet.
Ja, det var alldeles fel. Det. För då hade de byggt en ny skola.
Ja. Jaha. Hade Kumlas nya, där de har mellanstadiet nu, kommit till kanske, va?
Ja.
Var det så?
Mm, det är alltså... Den byggdes sista året vi gick i skolan. Ja. Mm. Hon sprängde i berget där, var ett helt rallagäng där och jobbade.
Lennart Malmsäder, jag vet att du var med i Kumlapojkarna.
Ja, det hette så det? Från början. Hanviken sportklubb heter det nu. Den bildades 1944.
Och dessförinnan hette det Kumlapojkarna? Ja, vad var det för något? Vad gjorde ni?
Det var helt enkelt en pojkklubb, kan man säga. Det var en idrottsklubb. Det hette Kumlapojkarnas idrottsklubb. Men det var ju bara smågrabbar. Jag var 11 år när jag blev medlem, för jag var nybildad. Och då tyckte man det var...
Medlemsavgift 2 kronor, eller?
Ja, jag har glömt bort det, men det stämmer nog ungefär. Jag sparade medlemskorten väldigt länge, men jag har slängt dem. Man var 11 år då, eller jag och någon mer. Så fick man ju vara med stora grabbarna som var hela 15-14 år gamla. Det var man lite stöddig för jag var yngst i klubben.
Men ni hade väl vuxna ledare också?
Nej, 15 år, det var 15-16 åringar de äldsta.
Är det sant?
Det är sant.
Det fanns en idrottsklubb i stort sett grundad och driven av barn.
Ja, det var barn, kan man säga. Fast man tyckte inte det när man var 11 år, 15-16 åringar. Inte. Det var stora. Ja. Men det var välskött. Det tog fart ordentligt. Och sen kom det äldre och äldre medlemmar in och vuxna och
föräldrar. Var det då Hanvikens SK, eller?
Ja, då hade det blivit etablerat och kommit med många äldre. Och...
Men 1944, när Hanvikens SK grundades, var det mest ungdomar eller barn?
Det var...
Utgjorde förening?
Ja, det var det.
Var det?
Ja.
Varför bytte ni namn? Kumlapojkarna? Det låter ju så fint som Matteuspojkarna, ja, och Brommapojkarna.
Jag har alltid tyckt det var ett trevligt namn. Alltså. Det var synd att det inte fick behålla. För det dög inte som namn när klubben skulle registreras i... blir medlem i Riksidrottsförbundet. Det dög inte som motnamn.
Gjorde det inte?
Nej.
Var det? Jag vet att du har ju en postal karriär. Ja. Man ser att det var inte ni postmänniskor som skickar posten fel.
Ja, och det hände.
Ni skickade till den anstalten i Kumla i Närke istället.
Ja, och det hände väl att man skrev Kumla, fast postadressen på den tiden var Vändelsö.
Det var det.
Mm, det var Vändelsö. Och sen, som sagt, fick vi kalla oss för Hanviken. Hanviken var det naturliga namnet, för nuvarande Trollbäcken, det var Kumla, Hanviken delat. Alltså.
Det var det.
Telefonstationen hette Hanviken.
Mm. Mm.
Så det var naturligt. Och så småningom så skulle det bli en ny postadress där man delade upp det där. Vändelsö och Trollbäcken blev för stor. Då blev det Trollbäcken som blev namnet.
Mm.
Jag kan säga att det namnet Trollbäcken togs, det var ungefär som man skulle kalla Stockholm. Hela Stockholm skulle döpas om till Reimersholm ungefär. Där har du proportionerna.
Vänta lite grann. När blev det Trollbäcken?
Ja, 1947.
Jaha.
Tror jag.
Så det var inte populärt?
Nej, 48 var det.
Ner gamla som hade ansett att Kumla var världens centrum.
Nej, det var ett konstigt namn. Det finns ju ett tomtområde som heter Trollbäcken.
Det fanns ju en bäck som heter
Trollbäcken. Just den bäcken, den finns ju kvar lite av.
Mm.
Jag kommer särskilt ihåg det där jag skulle bli ett nytt namn. Och vi gick sista året i skolan för fröken Navin. Och hon sa, vad är det de håller på att hitta på här? Det ska heta Trollbäcken det här.
Och så
postade, vad är det för någonting? Hon var riktigt irriterad och sur. Trollbäcken, vad är det för någonting? Jag blev... Nej, det skulle heta Västra Tyresö eller någonting istället, naturligtvis, sa hon. Och det hade ju varit ett bra namn, förstår man, efteråt. Det var ju visionärt.
Ja, men så det stämmer, Västra Tyresö.
Det gick igenom det där med Trollbäcken, trots att det var mycket namnförväxlingar med Trollhättan.
Ja, det var det förstås.
Ja, det ni lyssnar på nu är alltså en gammal intervju från 1996. Där Åke Sandin intervjuar Lennart Malmsäter om hans liv i Tyresö.
Hanvikens SK har du alltså varit trogen i 52 år. Mm. Om man de här par, tre åren i Kumlapojkarna oräknade.
Lennart, nej, Malmsäter. det kan jag inte säga att nej, den har funnits totalt i 52 år.
Ja, men du har väl hållit
inklusive Kumla pojkarnas tid alltså.
Alltså.
Ja, just det. Så det ursprungliga Hanviken, det hette, och det bildades 44.
Ja, ja.
På hösten 44.
Ja, men du har jobbat i Hanviken Säskon. Som var då?
Ja, jag är det fortfarande.
Ja, du säger han med trött stämma. Efter 52 år kanske man har retat.
Jag tillhör inte de stora arbetsmyrorna, det kan jag säga. Jag har alltid försökt hålla lite distans med det och aldrig ta på mig för mycket. Annars har man väl kunnat jobba häcken.
Men någonting har du väl gjort?
Jo då, jag har varit...
Du har spelat fotboll i morgon.
Ja, jag har varit bandy och pingis. Jag har varit lagledare på flera nivåer. Och jag har varit sekreterare i huvudstyrelsen. Nu, jag är fortfarande sekreterare i seniorfotbollssektionen.
Aha.
Sen 8-10 år tillbaka.
Är det något speciellt som du tänker på med särskild glädje i Lennart Malmsäter när du ser tillbaka på Hanviken SK?
Ja, det har varit givande. Stort kamratskap och bra gemenskap.
Någon speciella händelser som du minns? Eller Linda Haglund var ju ett stort namn.
Ja, det är ett stort namn. Vår bästa genom tiderna.
Nej, jag ska förklara för utbörlingar vad Hanviken är. Hela sportklubben är för någonting. Det var där Lina Haglund lärde sig springa så fort.
Ja, just det.
Ja. Vad minns du för idrottspojkar i Kumla? Kumlapojkarna har en viken så där för 50 år sedan.
Ja,
vilka såg du upp till som liten Kumlapojke vid 11, 12, 13 års ålder?
Ja, det var ju pingisliraren Lollo Hammarlund. Sedermera världsberömd ledare.
Jaha, han var duktig i pingis också.
Ja.
Ja.
Duktig, han var ju suveränt bra. Han var ju aktiv i många år först som väldigt bra tennisspelare.
Men höll han på med allt?
Jo, han höll på även med fotboll och lite av varje. Han var bra bollirare överhuvudtaget.
Han hade handelsregeln där nere va?
Ja, hans farsa som hade först och sen tog han över den.
Farsan var inbiten kommunist och Lollo blev folkpartist, va? Stämmer inte det?
Jo, det var väl så.
Ja.
Ja, fast Lollo hade väl inget större engagemang i politiken, men han var med ett tag.
Han satt i kommunfullmäktige.
Ja, det gjorde han nog en period. Ja.
Lollo Hammarlund var bra i pingis, flera som du såg upp till.
Det var Stickan Gustafsson som du känner.
Ja, åkaren.
Just det.
Men han lirar för fotboll för Vändelsö.
Ja, han kom till Hanviken när det blev etablerat sen. Men han var en bra lirare i Vändelsö en gång i tiden också. Det kommer jag också ihåg för all del. Jag kommer ihåg honom som Vändelsö-lirare faktiskt också. För innan Hanviken fanns, då fick man åka till Vändelsö och titta på fotboll. Hade sina första idoler. När Vändelsö var så bra så de låg ändå upp i klass 1 södra.
Var låg fotbollsplan någonstans då i mitten av 40-talet?
Ja, den låg där hela bebyggelsen även nedanför alléplanen på ett gärde. Det är HSB-husen runt omkring där.
Gärdesvägen?
Ja, Gärdesvägen. Gärdet låg där och där var fotbollsplanen. En dålig plan, men det var fyllde väl sin funktion. Det blev en central plats.
En och annan snedstuds.
Ja, mycket snedstuds.
På en och annan tuva.
Ja, ja. Men det hade inte Hanviken någon större nytta av. Det var kärvt i början och mycket stryk, men det blev bättre.
Det blev bättre.
När vi sen skulle bli bättre så fick vi spela hemmamatcherna på Ältas grusplan för att överhuvudtaget vara med i Stockholmsserien.
Aha.
Några år då innan Trollbäckens idrottsplats blev klar i början på 50-talet.
Den är över 40 år nu, ja.
Ja, den började man använda 1952. Det var ju gammal odlad mark innan dess från Skogsängsgård.
Skogsängsgård? Minns du det?
Ja, då. Där hade jag min första idol. Det var en dräng där som man följde hela.
En hästkar eller vadå?
Ja, han var dräng på gården. Han kunde allt.
Var
väldigt trevlig och barnkär, och han hade tålamod med oss grabbar som gick där och hängde och tyckte om att titta på hästar och kor. Efter skolan, jag tror jag var där nästan varje dag i ett par, tre års tid när jag var 7-8 års åldern.
Minns du vad drängen hette?
Ja, Eskil Johansson. Den var min första idol.
Jaha, då känner du till exempel Gullan Karlsson som jag har intervjuat också. Hon växte ju upp på gården.
Alldeles riktigt, hon var hennes far som hade Skogsens gård.
Jaha.
Och hennes äldsta son Bengt och jag var skolkamrater, lika gamla.
Jaha.
Mycket fredag. Trevlig kille.
Vad om man inte vill svettas på fotbollsplanen, Vad roade man sig med när man var i tonåren i Kumla så där på 40-talet?
Ja, det fanns ju en dansbana på sommaren. Kumla Folkpark heter den. Som låg där Fornödsskolan ligger nu. Mm. Precis samma plats.
Var du där och dansade?
Ja, det började man väl med där. De flesta tog sina första lärarspån där. Ja. Det var ett trevligt och populärt ställe.
Bio?
Bio fanns det i Medborgarhuset. Det blev klart. Jag tror det blev klart 1945. Och det var en väldigt bra central plats för nöjen och dansställningar och fester och klubbar hade årsfester och allt möjligt där. Det var väldigt fint. Och i källaren spelade man pingis. Det var första idrottshallen, kallat för det. Och det var film där. Biografen hette Centrum. När det var bio så hette Medborgarhuset Centrum.
Jaha.
Ja, det var två kvällar i veckan, onsdag och söndag. Och det gick man ju oftast på. Filmerna var kanske halvår gamla när de kom dit.
Mm.
Men det var ett väldigt bra ställe att se filmer som man hade missat in i stan. Åkte till stan gjorde man ju för alla andra nöjen och gick på bio. Väldigt som var stora nöjet på den tiden.
Men satt ni inte på något fik i Kumla innan ni åkte in till stan på kvällen?
Ja, det var väl ibland. Det var väl ibland att man samlades på Svallingsborgs café där. Det var en väldigt central samlingsplats som låg alldeles bredvid Medborgarhuset där.
Ja.
Det heter ju Svallingsborg än idag förresten, konditori. Det var ju mycket. Jag bodde ju faktiskt två tomter ifrån där, så det var en fin samlingsplats. Väldigt centralt för busspersonal och som satt där och hade sina raster och avlösningar.
Och sen tog ni bussen, ni ungdomar, Lennart Malmsäter med flera. In till Ringvägen.
Mm, linje 1 hette det på den tiden. Vändelsebussen. Den gick in på 20 minuter som den gör idag. Det gick lika fort då som det går nu.
Jag minns den där busskuren och den där pissoaren som stod där alldeles i närheten.
Väskanstull,
ja. Ja, minns du den?
Ja, det var jag. Den kunde man inte missa, för när man satt i bussen och väntade på att den skulle gå så satt man och tittade rätt in i den där pissoaren. För det hade man. Bussarna stod precis där när de avgick ut till Vänsö.
Och det var tydligen också sån här friluftsbar för många som
det var många som gick in där och tog sig ett järn.
Styrketår, va?
Ja, det var vanligt.
Apropå styrketårar, de här danskvällarna på Folkets hus, vad sa du? På Fornöden där?
Ja, Folkets park, Kumla Folkets park.
Ja, Kumla Folkets park. Fick inte din pappa, fjärdingsman Josef Malmsäter, vara där sent på kvällarna för att hålla någon slags ordning eller vad då?
Jo, han fick ofta ta hand om. Det fanns ju vakter, vanliga ordningsvakter där. Det var ju lag på att det skulle finnas på sådana ställen.
Jaha, så han slapp vara ute i alla fall.
Ja, han gick väl dit och tittade till ordningen ibland på eget initiativ och såg hur det såg ut. Men ofta så kom de hemsläpande med de värsta bråkstakarna till honom och skulle anmäla dem och ta upp anmälan när de hade varit allt för bråkiga på den där Kumla Folkpark. Det hände ganska mycket där, för det var lite bråkigt ställe emellanåt.
Det kom utsocknes?
Ja, mycket från söder och även från grannkommunerna, men mest var det vid söder.
Och kamparna vid Flaten, va?
Kamparna vid Flaten, och det var ofta lite motsättningar då mellan förortsungdomarna hände det väl. Ja, men jag tror söderungdomarna, de slogs nog ganska mycket inbördes där. Alltså, det var mycket fylla. Och
ja. Men hade ni några arrestlokaler då? Där de fick nyktra till och spy färdigt i, eller?
Ja, de hade...
Vad gjorde din pappa, fjärdingsmannen, med de här fyllorna när ordningsvakterna kom släpande på dem?
Ja, han tog i tur med dem och antecknade dem väl, och kanske småningom anmälde dem, fick väl anmärkningar för fylla. Man kunde ju få fyllböter på den tiden, men jag vet inte, för det mesta så tog han nog och skällde ut dem, kanske, om man ska kalla det för det, eller talade dem till rätta och de fick lova bot och bättring, och sen skickade han väl hem dem. Eller om de fick någon annan. Jag kommer inte så noga ihåg det där. Jag vet att det var störigt ibland på nätterna.
Mm.
Och de kom blodiga och sönderslagna dit. Särskilt min mamma tyckte det där var otäckt på nätterna när de kom där. Jag låg och sov då, men jag kommer ihåg när jag blev lite äldre att han kom dit ibland. Där. Men det där avtog sen. Det blev lugnare och bättre på den där förkomliga folkbär på slutet. Kumla folkpark levde ju in på 50-talet. Kommer hon när Snoddas var där 52?
Jaha.
När Snoddasfebern gick över Sverige. Hon greps även Kumla.
Ja, men det var inte dåligt att fixa honom.
Nej, särskilt inte som när han hade sina mesta engagemang, så var den här folkparksarrangören som var privat då. Han var i Indien över vintern då. Så kom han hem i april och öppnade. Då fick han höra talas om att Snoddas gjorde succé.
Mm.
Så han lyckades engagera honom en lördagkväll sent. Han hade sjungit på nöjesfältet först och så åkte han ut hit. Och det var publikrekord. Det var över 3000 där då.
Förstår du?
Fast det var ju lite mot våra landsorten på sina ställen. De har ju talats om att han drog 10 000 i Färgeland mot när de har 1000 nu för tiden. Så det var inte så mycket, men det var en historisk dag i alla fall när Snoddas var där.
Ja,
den by kom dit också.
Mm. Lennart Malmstedt, jag ska försöka att få en intervju med din pappa Josef. Men han beskrivs ju som en oerhört färgstark kille.
Mm.
Är det sant, bäst jag frågar dig först innan jag, är det sant att han jagade polis eller biltjuvar med och sköt efter dem med pistol?
Nej, det tror jag inte. Jag vet inte om det har hänt någon gång, om de hade någon större aktion, för det var ju, ibland så hade de samordning med Stockholmspolisen när de var ute efter och gjorde punktinsatser eller större svep, så vet jag att han var med. Om det har hänt det någon gång, jag vet inte.
Mm.
Jag vet aldrig, han använde sin pistol. Han hade ju en pistol, tjänstevapen hemma. Men det vet jag inte om han har använt någon gång.
Han lärde inte sina söner att skjuta med pistol.
Nej, det har jag aldrig hållit i en pistol.
Nej. Men det här,
han hade,
ja,
förmågan att ta i tur med saker handgripligen och med käften. Det räckte mycket för honom. Han var aldrig rädd och han kunde stå på sig mot de värsta busar.
Han var väldigt frispråkig. Han använde vad vi idag kallar för rak kommunikation.
Mycket rakare än rak kommunikation, skulle jag säga.
Ja, att han kände ju till folk. Och han sa ju åt dem att du har fan inte betalat skatten.
Ja.
Jag tänker du göra det?
Ja, det var ju hans jobb. Så det var inga större omsvep ibland. Han hade mycket jobb med skatteindrivning och alla möjliga. Det var, höll sig efter. Men
det var på den tiden man måste betala in den. Den drogs inte att
det var före källskatten. Det var före källskatten. Men även efter källskatten så fanns det ju så kallade B-skatter som man hade att hålla efter. Så det var väl lite mindre att göra. Men det var ju många som idag som skattesmitare som man fick jaga.
Så han fick en ganska bra koll på Tyresöborna som ju inte var mer än 3-4 tusen på den tiden.
Ja, det var väl inte ens det.
Vilka som betalade skatt och vilka som skatt.
Just det, han visste det mesta. Kreditinstituten, om folk sökte kredit, de vände sig ofta till honom för att få information om vad folk gick som kreditorer och låntagare. Ja,
det gjorde de. Då ringde man honom. Ja. Och han sa som det var.
Han sa som det var, det kan jag lova. Det kan hända att han inte sa riktigt som det var, men han nästan i alla fall.
Ja.
Där kanske han var lite snällare, men där fick de bra information.
Det hur var det att man sett att växa upp då här som son till fjärdingsman? Svor de inte över dig också när Josef hade satt fast något rattfyllo eller någon skattesmitare eller någon ungdom som hade begått någon mindre förseelse?
Det hände att man fick lida för det, men det tog jag aldrig särskilt illa VM av. Det fick man lära sig.
Nej.
Det var ju inte, alla kände igen. Jag har märkt än idag att folk känner igen mig som jag inte har en aning om vilka det är.
Är du lik din pappa eller?
Ja, sådär. Lite grann, men det var väl helt enkelt bara för att de visste vem man var. Men det där lärde man sig leva med. Och man fick ju ofta höra kanske saker som han hade i tjänsten som var spännande och intressant om folk. Och som man fick lära sig att inte gå i skvallra och föra vidare.
Mm.
Det var mycket. Det kunde vara spännande ibland.
Du försöker
vilka som hade tagit liv av sig och hur de hade tagit liv av sig. Och sådär. Det hände ju.
Ja, polisen får vara med mycket.
Eller? Ja.
Du försökte inte då som spela över och vara busigare än, en busarna för att visa att du minsann inte var rädd för farsan?
Nej, det gjorde jag inte, det förstod jag. Och det gick inte heller, för det fanns sådana som inte gick att överträffa.
Nej, alltså?
För många. Nej, men jag vill inte påstå att jag var någon exemplarisk heller.
Du gick ju inte och läste.
Nej.
På 40-talet, på 40-talet var det ju bara någon bråkdel, någon promille eller någon procent.
Ja, det var helt
som enkelt inte konfirmerade sig. Vad var det för nykta? Var det fadersuppror eller vad var det?
Nej, inte alls. Inte alls. Ja. Det var helt enkelt rent grupptryck från jämnåriga skolkamrater.
Menar du det?
Inga grabbar gick direkt.
Den årgången?
Ja, det var en årgång som då tror jag nog gick till historien nästan. Att det var bara flickor som gick. Inte alla flickor heller för den delen. I min klass då blev grupptrycket var så att man ville inte gå. Jag har än idag inte ångrat det.
Aha.
Jag tycker jag gjorde rätt.
Hade du inte en tvillingssyster?
Jo, hon gick och var ambitiös.
Aha.
Men det hjälpte inte.
Vad sa Josef och dina föräldrar?
Han gillade inte det, men de var ju snälla. Jag har bra snälla föräldrar. Inte var det någon som...
Nej.
De tjatade lite och tyckte jag skulle göra det, men det gjorde jag inte.
Din pappa var väl kompis med prästen Axel Jonsson som på den tiden var?
Ja, kompis kanske ändå kan säga, men de var goda vänner.
Ja.
Han tyckte väldigt bra om kyrkoherden och honom och han och pappa.
Tyvärr bandet till slut. Tack Lennart Malmsäter.
Ja, ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och det här var en intervju som är inspelad och konverterad från ett kassettband 1996. Och det är alltså Lennart Malmsäter som blev intervjuad av Åke Sandin. Och där han berättar om vad han minns av sitt Tyresö. Och vi kommer fortsätta att göra fler såna här arkivpärlor på Tyresöradion. För vi har ett stort arkiv från 95, alltså 25 år tillbaka. Där Åke Sandin intervjuar väldigt många av dem som minns ett gammalt Tyresö. Så fortsätt lyssna på Radio Tyresö 91,4. Jag som har redigerat det här programmet heter Ann Sandin Lindgren.